En sak som man pratar om naturligt, viktigt att prata om, är ju vilken sorts seger det här var. Så hur vann Trump och varför vann han och varför gick det som det gick? Det var inte bara det att Trump vann för en vecka sedan, utan han vann stort. Och det är en av de mest intressanta och omtalade sakerna just nu. Jag tycker man kan säga att det är mycket mer intressant än att han vann. Jag har ju varit optimistisk länge vad det gäller Trump. Jag har ju pekat hela tiden på opinionsmätningarna i swing states, där Trump nästan hela tiden har haft en klar ledning. Så under en väldigt stor del av valrörelsen så ledde han i samtliga swing states. Och vi vet att opinionsundersökningar tenderar att underskatta Trumps resultat på valdagen. Så att baserat på det så sa jag att Trump förmodligen kommer vinna. Och det var, som jag ser det, så var det lite av en öppen hemlighet. Att alla som intresserade sig på allvar för opinionsmätningar, det råder delade uppfattningar om de har något värde, men alla som intresserade sig för opinionsmätningar och förstår hur man läser dem och inte bara vill använda dem som slagträ åt andra hållet, de visste att Trump var stor favorit. Och mycket riktigt så vann Trump alla 7 swing states. Så han fick 312 elektorsröster. Vilket i sig inte nödvändigtvis är en så kallad landslide. Det är inte en landslide i sig självt. Men han vann ju också popular vote med god marginal. Så han fick 75 miljoner röster, lite drygt. Och Harris fick knappt 72. Så det är en mellanskillnad på 3,3 miljoner röster. Och när Trump vann 2016 så fick han 2 miljoner röster färre än Clinton. Och dessutom så gjorde republikanerna väldigt bra ifrån sig i valen till senaten och representanthuset. Så nu har de majoritet i båda kamrarna. Så det var definitivt en röd våg och ett enormt starkt mandat från väljarna till Trump som president och till republikanerna som parti. Men distinktionen mellan dem är mer oklar för varje år som går, eftersom republikanerna är ett nytt parti nu som är Trumps parti. Det är inte alls samma parti som det var tidigare. Så att jag för mig, jag var inte så förvånad att Trump vann. Jag hade förutsagt att han skulle vinna, och specifikt så pekade på att han ledde i alla swing states och han vann alla swing states. Men jag blev ändå förvånad. Jag hade inte trott att han skulle vinna popular vote, definitivt inte med sån marginal. Det jag tänkte och sa var att det förmodligen skulle bli ett liknande resultat som 2016. Samtidigt så sa jag också att det finns nya faktorer i det här valet som är helt nya och oförutsägbara. Till exempel för vi inte har sett vad som händer tidigare när en presidentkandidat gör the podcast circuit och jag liksom använder den mediemodaliteten fullt ut. Ja. Så att även om jag är hyfsat nöjd med mina förutsägelser så känner jag att det är värt att reflektera lite mer och kanske försöka se en större bild. Jag trodde valet skulle vara hyfsat jämnt, men det var det verkligen inte. Och det finns ju knappast någon enskild faktor som leder till en sån sak. Såklart är det många olika faktorer som tillsammans byggde, alltså i praktiken byggde en enormt bred koalition av väljare i USA. Så jag tänkte försöka nämna några av de här stora övergripande faktorerna. Och sen kan du, Boris, kanske hjälpa oss att värdera dem. Så det första som jag tycker man ska säga, det är att den amerikanska vänstern har bedrivit en riktigt usel politik. Framförallt så har de i åratal antagoniserat stora grupper i samhället, alltså riktigt stora grupper. Framförallt så har de antagoniserat vita människor och män. Och det här är ett väldigt stort problem som politisk strategi, därför att andelen människor i USA som är antingen vita eller män eller båda två, det är ungefär 80% av befolkningen. Så att man har bedrivit en hatisk och ofta direkt mordisk politik riktad mot 80% av befolkningen. Och det låter helt sjukt när man säger det på det sättet, alltså i termer av politiskt hantverk, men det är så det är, det är det de har gjort. Och de har satt en snildement person i Vita huset, och sen i sista stund så förde de fram en helt annan kandidat än den sittande presidenten, och då, de valde då en extremt svag kandidat. En kandidat som var så svag att hon aldrig hade haft en chans att ta sig igenom en primärvalskampanj. Så att det var ett extremt dåligt drag. Och de har tappat greppen över narrativet. De etablerade medierna, de har inte alls samma makt längre. De där sakerna håller verkligen på att skifta nu. Jag vill gärna prata mer utförligt om det senare. Så att det fanns ett enormt missnöje, bred folklig önskan om förändring. Och den här gången kunde de inte trycka ner det på samma sätt som de brukar. Och på andra sidan så förde Trump en fantastiskt bra kampanj. Enormt energisk, dynamisk, snabbfotad, idérik. Fantastiskt politiskt hantverk från hans team. Och en riktig arbetsseger av Trump personligen, som är 78 bast men har gått fram som en maskin i den valrörelsen. Och han hade en exceptionellt stark grupp allierade med vicepresidentkandidaten som gjorde jättebra ifrån sig. Stort nätverk av rika och mäktiga personer som jobbade för honom. Främst av alla såklart Elon Musk, den unika urkraften. Men också mer esoteriska allierade som till exempel Amish-folken i Pennsylvania som gick i någon sorts ohelig allians med Elon Musk för att gå man ur huset och bli bussad av Elon Musk till vallokalerna. Och så har vi frågan om valfusk också. Vi måste gräva ner sig det. Alltså vi vet inte exakt vad som hände vare sig i det här valet eller tidigare val. Men det ser ut som att någonting var väldigt annorlunda i år än tidigare. Ja. Boris, vilka faktorer sticker ut mest för dig när det gäller just hur stort Trump vann, vilken stor marginal han hade? Vad tror du var viktigast och vad tycker du är mest underskattat i diskussionerna under veckan som har gått?
Alltså överlägset mest underskattat i diskussionerna tycker jag är. Det har ju ofta, alltså de rör sig ofta i hur röstade män, hur röstade kvinnor, hur röstade olika minoritetsgrupper, hur röstade olika sociala skikt och hur röstade åldersgrupper. Men, alltså det är, och ibland talar man om motsättningen stad-land även i USA. Men det som sticker ut i år, det är tycker jag hur mycket den har skärpts. Alltså extremt mycket. Och det gör också att jag är benägen att säga att så stor var faktiskt, jag ska förklara sen varför jag säger så, så här stor, alltså Trumps seger var inte överväldigande. Alltså han flyttade fram vissa positioner, men en oerhört grundläggande faktor finns kvar, och det är demokraternas fästen. Jag ägnade en hel del tid att titta liksom på de stater som demokraterna vann. Och det är ju lite, man betecknar alltid Kalifornien som att det kommer demokraterna alltid ha. Men tittar man på valkartan county för county så ser de här Kalifornien och de stater som demokraterna vann precis ut precis som den nationella kartan. Allting är rött och så finns det några blåa fält. Och tittar du på Kalifornienkartan så är det liksom en smal rand längs med kusten som är Kamala Harris land. Resten av Kalifornien är rött, hela inlandet. Förutom Mono County, 13 000 invånare, som ligger längst in i inlandet. Och jag har försökt fatta varför just de 13 000 röstar på Harris. Men annars är det är inte västkusten som är demokratisk. Det är en smal remsa på västkusten. Och samma sak gäller Oregon och Washington State. Det är de smala kustremsorna. Inlandet är knallrött. Men där bor det mycket, mycket färre människor. Och så här ser det ut i demokratisk stat efter demokratisk stat. Det är inte kustremsan som är styrande, utan var de stora städerna ligger. Och för mig är det väldigt fascinerande hur demokraterna faktiskt lyckas behålla greppet över de stora städerna. I alla stora städer i Kalifornien. Tittar man på delstaten New York så är det så att de har New York och Albany och sen resten av New York är knallrött. Men de har festerna, det finns mycket människor. Och samma sak med Illinois, Colorado och så vidare, de stater de hade. Och tittar man på swingstaterna, så alltså de är ju swingstater för att det är inte så mycket som skiljer. Och Trump vann ju förvisso, men inte så med så jäkla överväldigande röster tycker jag. Och det centrala är att demokraterna behöll greppet om städerna. Så jag tycker man ska filosofera rätt mycket över vad den här extremt skärpta motsättningen stad-land innebär också. Den är så oerhört uppenbar i år. Den är mycket mer uppenbar. Förra valet tittade jag bara på Kalifornien. Och då var Kalifornien mycket mer blåfläckigt än det är idag. Så republikaner och Trump erövrar landsbygden. Men de riktigt stora städerna är demokraternas fortfarande. Och det är starka fästen för en motoffensiv.
Alltså, jag tror jag förstår din poäng. Och det är ju definitivt sant. Det är ju det man ser väldigt tydligt på kartorna som du säger. Att den här motsättningen har skärpt mellan stad och land. Och att i de demokratiska delstaterna, i de röda delstaterna ser det bara... Förlåt, i de blå delstaterna så är det bara några få enstaka counties som är blåa. Men skillnaden, det som har hänt, det som gör att det är så, är ju att Trump har tagit mer och mer mark. Inte i de stora städerna. Nu har inte jag huvudsiffrorna just för de storstadscounterna. Men om man tittar på de här blåa stater som har betraktats väldigt länge som helt säkra för demokraterna, så har ju Trump knappat in något oerhört. Alltså från liksom kanske 20 procentenheters marginal till 5 procentenheters marginal i kanske New Jersey till exempel. Den typen av delstater. Och även i Kalifornien så gjorde han, jag vet inte vad skillnaden var, men kanske liksom 15 procentenheter och sånt där. Så att Kalifornien är fortfarande en säker blå stat. Men Trump har ju gått framåt, alltså även... Inte bara i swing states, utan i alla delstater, även de säkra delstaterna av demokraterna, så har Trump fått enormt mycket röster. Och såklart har de fortfarande storstäderna. Och även 2028 så kommer de ha de blåa delstaterna. Men med differensen mellan de här utfallen är inte ett framsteg för demokraterna. Man kan vara imponerad över att de fortfarande kan behålla någonting med tanke på hur usla de är. Så kan jag tänka i alla fall. Men det är framförallt att Trump har gjort fantastiska landvinningar.
Ja, men det är precis det jag säger. Jag kanske har svårt att uttrycka mig. Alltså jag säger just det, att han har rensat landsbygden och därmed är liksom rågången, skiljelinjen, motsättning mellan stad och land så oerhört mycket tydligare. Men den stora röda vågen tar stopp liksom vid de stora urbana centra. Där håller man ställningen och gör det väldigt starkt också. Så att Trump och republikanerna går framåt och då rensar liksom landsbygden, som i och för sig kan innehålla en del stora befolkningscentra med svenska matmätt. Och det där jag menar, motsättningen har skärps mellan stad och land i USA. Och det talar man inte så jäkla mycket om, utan det är svart, brunt och nationella minoriteter och män och kvinnor. Men jag tror att just den här dynamiken, alltså de olika kulturerna, demokraterna är en storstadskultur, lever liksom på de här stora cancersvulsterna på landet. Där hämtar de sin näring. Och de kommer att fortsätta hämta sin näring. Sen kan republikanerna vinna alla farmare på landsbygden. Men frågan är vad de gör sen. Det är lite grann det jag vill ställa frågan om.
Ja... Jag är lite konfunderad över att du verkar framställa det här som att det är liksom ett problem för republikanerna när de har gått fram så enormt mycket och svept hela landsbygden. Alltså ett annat problem, att man ska trassla ut det här konceptuellt, är ju att distinktionen mellan stad och land är ju mångt och mycket, det är samma sak som distinktionen mellan vita och bruna. Det som är speciellt med storstäderna är i hög utsträckning att det är där alla icke-vita människor bor. Och det är väldigt hög utsträckning därför som demokraterna är starkare. Men jag ska inte säga för mycket, för jag har inte kollat på siffrorna. Jag har inte kollat på siffrorna för de mest befolkningstäta counterna. Jag har dem inte i huvudet. Jag skulle tro att Trump har gått fram väldigt mycket där också. Bland annat för att han har varit så framgångsrik bland latinos. Att en majoritet av alla latinomän har röstat på Trump till exempel. Och nästan en majoritet av alla latinos.
Det är det som är så märkligt, va? Så jag ämnar studera detta vidare. Men om alla säger att... Alltså latino som är stor befolkningsgrupp i Kalifornien, de som har röstat bör rimligen ha varit latinos utanför strandremsan, och då, alla dessa lantarbetare, byggnadsarbetare och så vidare, och servicepersonal och äldreomsorgslatinos och så vidare, salladsplockarna. Men uppenbarligen så är det nog inte så att de har röstat på Trump i Los Angeles metropolitan area. Det verkar inte så. Men att jag säger att det är ett problem, det är just för att någon måste problematisera det här bland alla som är så glada. Det är för att den djupa staten har ju också en fysisk uppenbarelse, federalt och på delstatsnivå. Och det är att man glömmer bort. Och den har sitt fysiska fäste i de stora städerna. Och den har sitt fysiska fäste, alltså rent fysiskt, kött och blod och byggnader i Washington också. Oavsett vem som sitter i Vita huset.
Ja, att vinna popular vote i Washington DC, det blir en rejäl utmaning för Trump i vilket val som helst.
Milt uttryckt, ja.
Ja, det finns mycket att säga om det här med demografiska nedbrytningar och sånt där. Och jag tror inte ens vi har alla data än som man skulle behöva för att göra det fullt.
Nej,
ut.
Precis. Ja,
det kommer komma ännu mer. Så det kan vara intressant att återkomma till det. Men några sådana saker som ändå man kan se ganska tydligt är att, som jag tror är nya för första gången i det här valet, är att om man jämför låginkomsttagare och höginkomsttagare, så har nu skiftet fullbordats. Det har varit på gång länge, men nu har det fullbordats. Så att både låginkomsttagare och lågutbildade röstar med stor marginal republikanskt snarare än demokratiskt. Och höginkomsttagare och högutbildade röstar med stor marginal för demokraterna. Så det är en väldigt intressant, det är en sån här demografiskt, politiskt skifte som händer. Men jag har inte... Ja, jag skulle vilja titta på lite mer siffror, mer detaljerade geografiska nedbrytningar innan jag försöker analysera mer, bland annat på storstäderna.
Ja, det skulle jag också vilja, just med tanke på storstäderna. Men de siffrorna finns ju inte riktigt än. Och det tar för lång tid att försöka lista ut dem rent logiskt hur det har gått. Men just de här demografiska grejerna, vi kan prata lite om svarta, bruna, röda och stora män med skägg och hängslen av holländsk kalvinistisk börd. Alltså en av de här sakerna som gjort mig lite smågriner den här veckan, det är ju det här, och gud vad härligt, alla svarta som röstar på Trump och alla bruna som röstar på Trump. Och det som gjorde mig så här lite småtog, nu är jag lite så här allmänt grinig, för alla andra så glada. Det här stora mötet i Madison Square Garden. Där är det ju så här att här har högern jättelänge gått och jämrat sig över. Åh, woke-kulturen, transpersoner, och det är liksom BLM och det är all den där jävla skiten. Och det, usch. Ja, Och, men sen Madison Square Garden, då har jag liksom folk från samma kretsar så här. Men gud så underbart. Det var ju liksom jättemycket hbtq-människor med på scenen. Och även transpersoner som stödde Trump. Liksom, ja, toppen. Och tar man de svarta så är det så att till och med konservativa demokrater har ju året innan sagt att ett av USAs stora problem är den svarta mannen, alltså det svarta hankönet som lämnar familjer efter sig stup i kvarten. 72% av alla familjer är enpersonsfamiljer och det är morsorna som är andra ungarna. Plötsligt blir de samhällets stöttepelare. Plötsligt blir liksom alla latinos, oavsett var de kommer ifrån och vilka kulturer de tillhör, samhällets stöttepelare och framtidens bärare bara för att de röstar på Trump. Alltså det är inte högerpopulism, det är inte vänsterpopulism, det är kokopopulism helt enkelt för mig. Ja. Så, nu har jag bräckt ur mig.
Ja, nej men jag gillar inte Boris om du sitter och var pessimistisk bara för att alla andra är optimistiska, men det du säger nu, det är ju helt sant. Jag kan bara absolut hålla med om det, och det är värt att prata lite mer om det här. Alltså, det finns en enorm entusiasm för svarta, framförallt svarta män, och framförallt för latino såklart. Och då latinomän som enligt uppgift då på nationell nivå röstar, en majoritet av dem röstar för Trump, vilket är smått sensationellt såklart. Och republikanerna är ju helt... De kissar nästan på sig av upphetsning. Och det är inte nytt i det här valet heller. Det har varit så många val att republikanerna har jobbat stenhårt för att vinna framförallt latinorösterna. För att man har den här idén. Till och med på BBS för bara några minuter sedan så fick vi läsa här att nu har vi greppet om latinorösten. Många av dem är konservativa. Vi kommer bara att fortsätta vinna nu. Ja, men... det här är ett stort problem. För att republikanerna har ju fått den här idén, och den förstärks nu väldigt mycket, att de ska appellera ännu mer till latinos och appellera ännu mer till svarta, för att man ser dem som sina grupper. Och det betyder att man appellerar mindre till vita, för att man också, republikanerna har en mindre andel av vitas röster nu än de hade tidigare. Mm. Så att det är potentiellt väldigt dåligt på sikt. Därför att vilka konflikter är mest fundamentala, vilka är mest betydelsefulla på lång sikt. Det är inte alls bra om det viktigaste partiet börjar appellera till bruna grupper. För att man ser dem nu som de mest relevanta marginalväljarna. Det finns definitivt en stor fara där. Och den stora kraften som finns i Trump-rörelsen i grunden är att det är en rörelse för vita människor och för vita människors rättigheter, för de vita amerikanernas, att ta tillbaka sitt land. Och det är det som det är, även om det framförallt är på hundvisslenivå från Trump, och han är inte någon rasist eller något sånt där, så har han varit ett redskap för han har kanaliserat den strömningen. Men han har ju aldrig haft någon sån övertygelse själv, och det har alltid funnits den här risken. Med Trump som med alla andra republikaner. Och det här är ett problem som finns med hela den amerikanska liksom etablerade högern. Precis som att de har vissa andra såna här fel i huvudet. Liksom, frågor som där de är helt hopplösa. Liksom. Jag vet inte om vi ska prata lite om judarna. Vi kanske kommer till det senare. Men det är också en sån grej. Det finns bara ingen chans att republikanerna ska kunna ha någon sorts nyanserad syn eller problematiserande syn. Jag tycker också att det är problematiskt det här med alltså att republikanerna tappar höginkomsttagarna. Och också faktiskt att de tappar högutbildade människor. Alltså, utbildning, universitetsvärlden är skit och allt det där. Men det handlar ju också om bara folk som har liksom ansträngt sig för att göra karriär och ha kvalificerade yrken och så vidare. En sak är att det är ganska bekymmersamt att se hur stark hjärntvätten är. Att i praktiken att dygdsignalering är viktigare än materiell egennytta. För höginkomsttagare så är det mycket mer ekonomiskt rationellt såklart att rösta på republikanerna, få lägre skatter och så vidare. Men ändå så röstar de på demokraterna i liksom övervägande del. Och om republikanerna... jag vill inte att republikanerna ska hålla på att appellera till fattiga människor för att de är fattiga. Jag vill att de ska appellera till framgångsrika människor och folk som vill bli framgångsrika. Det är ju liksom den klassiska republikanska idén också. De kunde vara mycket bättre på det, men de är hyfsat bra. Men om demografin i valet går i den riktningen så finns det absolut en risk för att republikanerna tappar fokus. För att när det kommer till kritan så är de här politiska maskinerna, de är egennyttiga i termer av valresultat, i termer av röster. Och som, för dem är demografi, det är inte liksom, demografi är öde, säger vi ibland, och liksom den vita rasens överlevnad som folk är väldigt engagerade för. Men för republikanerna och för alla politiker så är demografi bara ett sätt att få maximera sin röstandel nästa val.
Ja, men exakt. Och jag vill bara säga det att det, alltså, jag är inte pessimistisk för att alla andra är optimistiska. Alltså, jag är optimistisk på mitt sätt. Jag tycker alltså en liten maoist i mig vaknar när jag ser den röda landsbygden omringa de blå städerna. Det är bara det att jag ser ju ingen, det finns ingen amerikansk Pol Pot som kommer att tömma städerna och tvinga ut folk och odla majs, tyvärr. Det är lite grann det. Jag vill bara ha lite smolk i glädjevägaren. Inga slag är ännu vunna på riktigt.
Sluta med det där smolket, Boris. Jag gillar inte det. Och framförallt på BBSen och lyssnarna, de gillar absolut inte det där. Jag vill bara säga att jag lägger ingen smolk i glädjevägaren. Jag är bara objektiv och saklig och pragmatisk. Vi har fått en reaktion här på BBSen. Nej, men lägg av, man måste ju vara pragmatisk. Hur ska vi... Vi ska vinna valet i uppdraget. Det kanske är hopplöst att få ett visst USA på sikt. Men vad är alternativet? Vad ska linjen vara? Vad ska man säga? Herregud, man måste ju ha på mat. Jo, linjen ska vara, vi ska bygga ett samhälle av vita människor för vita människor. Och det är det bästa för bruna människor. Sen ska man säga det på ett mer elegant sätt. Men jag tror att det är det som i grunden Trump säger. Alltså, orsaken att latinos röstar på Trump i det här valet i USA. Och i allt högre utsträckning. Det är ju inte att de hoppas på särskilda privilegier, en särskild liksom ställning för latinos eller för icke-vita människor. Utan det är ju delvis för att de inte vill leva i ett samhälle som blir mindre och mindre vitt. Så länge man håller fokus på det så är det inget problem. Men jag säger bara att det finns en risk, och det är liksom, det borde inte ens vara kontroversiellt, tycker jag, att det finns en risk när politiker förleds till, liksom, till pandering till de här grupperna som inte är en del av USAs kärna.
Ja, men den risken är ju synnerligen avsevärd, därför att det här är inga fårjordar som bara röstar. De tenderar ju efterhand snabbt att rösta på sina egna också. Och det innebär att till slut så blir ju ledarskapet vitt. Alltså, vi får ju en brittisk situation där en svart och en brun tävlar om vem som ska leda de konservativa. Och det finns inget som hindrar att republikanerna ganska snabbt går åt det hållet, för att inte tala om demokraterna som i princip redan är där.
Absolut. Och där finns det liksom en psykologisk eller spelteoretisk sak som är väldigt viktig att förstå, och det är att de här minoriteterna, bruna, svarta, kanske asiater, what have you, de är mycket mer etnocentriska än vad vita människor är. Mm. Så om det finns en brun kandidat och en vit kandidat, då kommer bruna människor vara väldigt belägna att rösta på den bruna kandidaten. Medan vita människor kommer vara liksom neutrala, agnostiska. De kan rösta på den bruna, kan rösta på den vita, vilket som är okej. Men eftersom de bruna alltid kommer rösta på den bruna kandidaten, så är det rent spelteoretiskt mycket mer fördelaktigt att alltid ha en brun kandidat. För då får man de bruna, och, eller kanske en svart kandidat, får man de svarta rösterna. De vita får man oavsett, för att de vita är färgblinda. Och det där ser vi liksom gång på gång på gång på gång i så många sammanhang. Det bästa vore om vita människor var mer etnocentriska och tänkte lite mer som bruna människor gör. Men det där är en komplicerad sak, och man kan aldrig liksom lita på att politiker kunna göra den avvägningen, för att återigen, politiker är egennyttiga, de kommer alltid röstmaximera för nästa val. Om man inte kanske med lite tur så kan man lägga lite tryck på dem och ge dem liksom lite bättre incitament.